Då får vi hälsa er välkomna till det andra avsnittet av podden Till trons försvar. Vi överlevde och kom tillbaka.
Ja, härligt.
Efter att ha publicerat det första avsnittet. Ingen har kastat tomater på oss.
Nej, inte som jag har märkt.
Nej, och inte vad vi har hört heller. Däremot har vi fått en del trevlig... Vi har fått mycket konstruktiv kritik.
Ja.
Vi har fått mycket snäll kritik.
Ja.
Från folk.
Positiv det var jättekul. Feedback
positiv feedback, ja. Bland annat har vi fått en påpekan som jag tycker var lite rolig. Att vi sa i första avsnittet att vi skulle presentera oss lite grann. Jag vet inte vad man ska berätta heller, men jag har en bakgrund. Jag har bott i Finland, jag är uppvuxen i den finska skolan.
Pratar ni finska eller svenska?
Vi pratade svenska. Så den här är fin finlandssvenska.
Underbart, som Mumintrollen.
Ja. Nu finns det ju väldigt speciella dialekter där uppe. Okay. Om någon har tråkigt så kan de googla på Närpes-dialekt.
Okay.
Den är helt hysterisk.
Är det därifrån du kommer?
Nej.
Nej, okay.
Den går inte att begripa.
Nej,
den
okay.
är otrolig. Jag bodde uppe i Vasa som ligger i jämhöjd med Umeå.
Mm.
Gick i finska skolan och det är något jag är väldigt glad för. Jag tycker väldigt mycket om den finska skolan.
Ja.
Vi hade väldigt speciell religionsundervisning.
Okej.
Pastorns fru.
Oj då, det var värst.
Och hon, det var som en liten gudstjänst. Hon spelade psalmer vid pianot och så sjöng vi med psalmboken och sen satt vi ner och så pratade vi.
Så var det ju inte när jag gick skolan i
Nej,
Sverige.
Nej, och vad jag har förstått så är det inte så i Sverige.
Nej, precis.
Så det där har ju format mig, det har det absolut gjort. Sen är jag väldigt teknikintresserad. Jag är jätteintresserad av tekniska aspekter av allting egentligen. Jag har jobbat som journalist, men då jobbade jag också med den tekniska delen av tidningsproduktion.
Mm.
Och sen har jag utbildat mig till ingenjör och idag jobbar jag som byggnadskonstruktör.
Ja.
Och jag är gift med och har tre barn.
Mm.
Tre jättesnälla, väldigt busiga barn som håller mig sysselsatt när jag inte jobbar och spelar in poddar.
Ja, härligt.
Och du då, Anna, vad kan man berätta om dig?
Ja, vad kan man berätta om mig? Jag kommer inte från Finland.
Nej, det hörs.
Jag är närking på riktigt.
Ja, men det...
Jag är uppvuxen utanför Örebro
i
Västernärke.
Mm.
Där har jag en mamma. Min pappa dog för länge sedan.
Mm.
Och så har jag en bror och en syster och de har familj.
Mm.
Nu bor jag i Nora.
Mm.
Det hör till Örebro län men ligger i Västmanland. Jag gillar att resa. Jag har rest en del tidigare i mitt liv och jag tycker om att möta människor. Att samtala med människor. Jättekul med olika kulturer. Och men samtal om livet lite djupare. Väder och vind, det kan man ju ta med grannen kanske. Men det räcker så.
Nu kommer de knacka på här sen.
Ja.
Men du är lite äventyrlig också, för du reser ju inte till Gran Canaria om man säger så.
Ja, men jag har varit på Gran Canaria.
Jo, men du
Ja, men jag har varit överallt kan man säga, på olika platser. Jag har inte varit i Sydamerika.
Mm.
De andra världsdelarna har jag varit i.
Mm.
Vi får väl se. Ja, men nu har jag ju, reser jag ju mindre sen jag har börjat jobba mer här stabilt. Men men annars brukade jag säga så här förut att man kan ju ta Europa när man är pensionär. Man kan ju ta världen först liksom. Ja.
Ja.
Men jag tycker om att samtala om Bibeln och såna här grejer. Och gå lite mer djupare. Nu jobbar jag här i Nora då, norr om Örebro, i en frikyrkoförsamling som heter Bergslagskyrkan.
Mm.
Och det var ju så jag lärde känna dig, Dan. Du bara ramlade in en dag.
Bara...
Nej, först så skrev du på Facebook, får jag komma?
Ja, det var ju hysteriskt roligt.
Det var ju skitkul, jag blev så glad.
Ja.
En äkta hedning typ.
Jo, men när det inträdde i dörren typ, det var lite så. Det var ju
Nej,
jättekonstigt.
Jag bara så här, du är så välkommen.
Ja.
Så sjukt kul att du kom då.
Ja, det var ju verkligen, det var ju otroligt. Ja. Ja, men ondska då, Anna, om vi börjar med, vad är ondska för dig?
Ondska, det finns ju överallt. Det är inte många som skulle liksom förneka att det finns ondska på jorden. Och det här är ju faktiskt någonting som... Ja, men du och jag har ju funderat över det här, absolut. Men det här är ju någonting som alla möts av. Alla behöver förhålla sig till det här. Och det här gäller ju även alla religioner. och världsåskådningar, inte bara kristendomen. Mm. Utan på något sätt så konfronteras ju alla med det i och med att vi ser ondska runt omkring oss.
Mm.
Men det jag tycker, ja, som sagt, vi kommer att tala lite olika om ondska och det handlar om olika saker. Men först någonting som jag tycker är lite lustigt. Oavsett vad vi definierar att ondska är, så är det alltid Gud som får skulden för ondskan.
Mm.
Men vi ger inte Gud cred för det goda. Varför är det så?
Mm.
Det är ju, jag har aldrig hört någon liksom reflektera över det. Men allt som är negativt, det menar man att Gud är orsak till. Men det som är positivt, det är bara något som händer. Eller ja, ett resultat av människan. Människan tar cred för det goda. Annars så kan man liksom inte svara på, om det inte skulle vara människan, vem är det som orsakar gott? Man får ju lära sig i Sverige att människan är god. Mm. Det är ju det vi vet om. Och då tänker jag återigen, det skapar frågor hos mig. Varför finns det då så mycket ondska? Mm. Om människan är god, skulle då verkligen ondskan vara kvar ibland oss?
Mm.
Jag tycker att det blir en minst lika berättigad fråga.
Mm.
Varför det finns ondska om människan är god? Den frågan är minst lika berättigad som frågan om varför Gud skulle finnas när det finns ondska.
Men om vi kan klura lite på det här med var ondskan finns då.
Ja.
Jag tänker på att många idag säger att ondska är ett resultat av den här världen som vi lever i.
Mm.
Och man pratar ofta om att en persons agerande, det man gör, är resultatet av två saker.
Ja.
Och det här hör man ju hela tiden.
Ja.
Det genetiska arvet och det sociala arvet.
Ja. Mm.
Och vi som har levt ett tag kan ju kanske känna igen oss i det här.
Ja, men absolut.
Man upptäcker att, oj, precis så där brukade min pappa göra.
Ja.
Var kommer det därifrån? Ja. Det pratade du och jag om lite innan här när vi förberedde oss.
Ja.
Också det genetiska arvet, det ser man ju tydligt ibland.
Ja, visst.
Det kan vara sjukdomar eller vad det är som kommer igen. Om är ondskan något som finns i oss eller är det något som drabbar oss utifrån?
Jag tänker att Jesus, han säger saker som han kallar människan för ond. Han tar det för givet och förutsätter att människan är ond.
Mm.
Och jag tänker när det gäller våran tid idag, det samhälle vi lever i, då tänker vi lite kanske som Alcazar, de har en sång.
Mm.
I'm not a sinner nor a saint. Vi är liksom, ja men den där sången, den representerar ganska bra vad vi tänker. Vi tycker inte att vi är perfekta, absolut inte. Men vi känner inte oss särskilt onda heller, speciellt inte i jämförelse med andra.
Mm.
Det har ju helt enkelt att göra med då vem man jämför sig med.
Mm.
Men vem sätter standarden då?
Mm.
Om alla följer en dålig standard, då innebär det ju inte att alla är okej, bara för att massan ligger på en låg nivå eller på samma nivå.
Mm.
C.S. Lewis, han är ju död nu, men en britt författare, teolog, akademiker, han är mest känd för att ha skrivit Narnia-böckerna. Jag tror att flera av er lyssnare känner till Narnia. Han sa så här: om ni trots att ni är feg, egenkär och lat ännu aldrig har vållat en medmänniska någon större skada, då beror det endast på att er nästas välfärd ännu inte har råkat komma i konflikt med er trygghet, självuppskattning och bekvämlighet. Alltså det han säger är ju så här att har du inte gjort dumma grejer, har din ondska inte kommit sig till uttryck ännu, så kommer den att göra det förr eller senare. Var så säker, det har bara inte uppstått rätt sammanhang. Eller?
Men man kan väl säga lite grann, det vi försöker säga nu då är att människan är ond i sin natur lite grann. Det kan vi läsa i Bibeln.
Alltså får jag ge en bild, en enkel bild. Jag kan börja med bilden. Men annars kan man ju se det tydligt i barn också. Mm. Att vi behöver aldrig lära barn att vara olydiga. De sitter i en sandlåda och de ska rycka grejer från den andra. Mm. Och de säger, den är min, jag vill ha, jag. Men att lyda, att barn ska bli lydiga, det måste vi lära dem. Mm. Men en bild som jag brukar ta när vi har alfa i kyrkan och pratar om synd.
Mm.
Nu behöver vi absolut inte dra kopplingen mellan synd och ondska direkt här. Men ändå, Jag brukar likna människans hjärta vid ett trädgårdsland.
Mm.
Om jag vill ha jordgubbar och liksom få jordgubbar att växa, då måste jag ju först förbereda marken i det här trädgårdslandet. Mm. Är man storbonde så harvar man ju. Mm. Har man ett trädgårdsland så håller man väl bara på och gräver upp lite för att det ska bli luckrat och sådär.
Mm.
Ja, sen får man plantera plantorna. Sen, jag kan inte mycket om jordgubbar, det skulle jag ha kollat upp innan. Men
ja,
de måste ju, oavsett hur lång tid det tar för dem att växa upp tills de ger bär eller jordgubbar då, så måste de skötas om rejält. Vi måste liksom vattna dem, de behöver sol, de behöver optimala förutsättningar. Jag vet när jag var liten och mamma hade jordgubbar i trädgårdslandet att då var det lite halm där också. Mm. Men en sak man märker ganska snabbt, oavsett vad man håller på att odla, det är att man måste rycka bort ogräs.
Mm.
Och grejen med ogräset är att det kommer ju av sig själv, till skillnad från vad du än vill så och odla.
Mm.
Det måste du kämpa för och slita för.
Mm.
Men ogräset kommer av sig självt. Mm. Hur mycket du än rycker upp så kommer det någon vecka senare eller ett par veckor senare finnas nytt ogräs.
Mm.
Det talar ju för att det inte bara liksom, utan det finns där i marken. De andra grejerna måste vi så frön av, men ogräs tycks bara finnas där direkt från början. Det behöver vi inte så. Och det är så jag uppfattar det med människans ondska i hjärtat. Människans hjärta har det här latent i sig från början. Och när vi inte stävjer det då, när vi inte rensar, då är det det som tar över. Det andra behöver vi odla fram.
Ja. Jag har en lite intressant parallell där. Det finns en engelsk författare som heter Os Guinness.
Okay.
Eller Os Guinness säger man kanske.
Mm.
Han hade lite en åsikt om det där med ondskan, alltså ondskan i oss om man säger så.
Ja.
Han gav ett exempel på en poet som hela sitt liv hade varit ateist.
Okay.
Och när det då var konflikt i Europa på 40-talet så flydde han till New York där han levde i trygghet.
Mm.
Och han gick på bio, då såg man såna här nyhetsjournalsfilmer, du vet, såna här som förr man gick på bio och fick nyheter.
Oh.
De berättade om hur kriget gick och vad som hände. Och,
så
här. Och i den här filmen så visades och berättades då hur tyska soldater gick in i gränsen, över gränsen in till Polen.
Mm.
Hur de helt enkelt dödade kvinnor och barn.
Mm.
Jättehemskt. Med bajonett.
Mm.
Och i publiken satt det då, innan Nazi-Tyskland föll, så fanns det ju många människor både i Sverige och andra länder i världen som sympatiserade med Hitler.
Mm.
Och de här människorna viskade och ropade i mörkret att döda dem, alltså.
Mm.
De höll med, de tyckte att det här var en riktig väg att gå.
Ja, precis.
Och han insåg ju då att innan det så hade ju vetenskapen och man hade 1700-talets upplysning bakom sig på något sätt. Man trodde att mer psykologi, mer vetenskap, mer allt det här skulle få bort det här ogräset som du pratade om.
Ja, precis.
Det skulle liksom, det var vägen att gå för att få bort ondskan.
Ja.
Och han insåg att han då som en del av Europas intellektuella alltid hade trott på det här.
Mm.
Att det här, så här skulle vi kunna komma vidare.
Ja.
Men då insåg han att Hitler var för honom absolut ond.
Mm.
Och det ledde honom till att först bli en sökare och sen blev han då kristen.
Okej. Okay.
Mm. Så han insåg att den vetenskapliga vägen, den filosofiska vägen, psykologi, det går inte att komma förbi ondskan för den finns hela tiden i människan.
Ja. Jag tycker det är intressant hur man kan konstatera att 1900-talet, jag vet inte nu, det har man ju hört om 1900-talet, jag vet inte, 2000-talet har vi ju haft mycket det här med Syrien och Jemen. Nu också. Men annars så är ju 1900-talet har man talat om som det blodigaste århundradet i historien. Och då borde vi ha varit som mest upplysta. Så den här upplysningen och människans framgång, liksom utveckling, den verkar inte hjälpa ett skit.
Nej.
Varför är det så? Mm. Ja, det är en bra fråga. Evolutionen och utvecklingsläran, de menar ju att ondska är ett arv från djuriska förfäder.
Okej.
Det tycker jag också är intressant Det borde ju ta slut. Evolutionen handlar ju om att det bättre är det som överlever och kommer fram och fram mer och mer. Men då borde ondskan ta slut. Men historien visar ju att vi har inte blivit bättre. Den idealistiska läran, den handlar ju mer om och säger att ondskan bara är ett resultat av att vi är ändliga varelser. Det är bara som det är typ. Men kristendomen menar ju mer att det faktiskt är omöjligt för människan att inte falla offer för ondska. Just för att det är som det är i våra hjärtan.
Nästa fråga är ju, vad är lidande? William Lane Craig, en apologet som jag tycker om, han delar upp det här i två områden.
Mm.
Det intellektuella problemet och det emotionella problemet. Många tycker att det kan vara svårt att tro på en gud när man ser ett barn dö i cancer.
Mm.
Det emotionella problemet grundar sig då i en stark motvilja att acceptera Gud om det finns lidande. Medan det här intellektuella problemet då mera är, alltså, att man har svårt att förstå hur kan Gud finnas om det går till så här. I nästa avsnitt så kommer vi har ju pratat om det också, att verkligen gå in på det intellektuella problemet, bryta ner det. Att lidande är ju, det är ju någonting som är väldigt personligt, hur man upplever det. Man kan ju ha upplevt fruktansvärda saker som inte går att förstå. Men det enda sättet att diskutera det i det här formatet tycker jag är att hålla sig på den sidan.
På det logiska, intelligenta. Samtidigt i det här så kan man också då komma ihåg att även om lidandet är svårt att hantera känslomässigt, så behöver inte det i sig inte betyda att Gud inte existerar.
Nej.
Det är liksom bara ännu en dimension.
Mm.
Av problemet eller av det hela.
Det finns ju olika typer av lidande. Lidande som är orsakad av andra människor är ju jättehemskt.
Ja, det är ju, alltså det är ju svårare att hantera, tänker jag.
Men så finns det också lidande där ingen annan människa är inblandad. Du kan plötsligt bli sjuk. Det kan ske naturkatastrof.
Ja, precis.
Först och främst så finns det ju faktiskt inget moraliskt fel i en jordbävning till exempel. Att två jordskorpor kryper under varandra och hela världen börjar skaka, alltså det är ju inget, det är inget moraliskt fel.
Nej, visst.
Problemet är ju när människor drabbas, när oskyldiga drabbas. Och om man, det jag kan tycka är så märkligt, att om man ser det här ur en ateist perspektiv så borde inte det här vara något problem alls.
Nej, hur då menar du?
Nej, men alltså, om vi bara är resultatet av en liksom kemisk cocktail och vi har lite den tiden vi har här och man vet aldrig hur man lever och det kan liksom vara över på den, från en sekund till en annan kan det vara över.
Ja. Livet.
Då borde det ju inte vara, jag kan förstå att man tycker att det är hemskt lidande och såna här saker, men vad ska man förvänta sig?
Ja.
Det är ju, man definierar ju sig själv som en del av det här.
Mm.
Av den här slumpen.
Mm.
Jag har mycket svårare och jag hade väldigt svårt när jag var yngre att acceptera det här lidandet och tsunamis och olika saker, Hitler och så här.
Ja.
Men jag tänker, om Gud inte sätter en standard, då har ju alla rätt att döda varandra.
Ja.
Om vi då bara är resultatet av slumpen,
det
spelar absolut ingen roll vad som händer.
Nej. Jag tycker det är intressant att om vi bara är slump, att vi förväntar oss.
Ja, det är det som är så konstigt.
Varför, om vi bara är slump, varför förväntar vi oss att allt bara ska vara frid och fröjd?
Mm.
Eller varför förväntar vi oss ordning överhuvudtaget?
Nej, men jag kan tänka än idag att jag förväntar mig att en ateist ska förklara för mig varför de förväntar sig rättvisa.
Ja. Det är det jag menar. Var kommer det här ifrån?
Och det här kan ju uppfattas som väldigt hårt ifrån oss nu. Nästan lite ont. Nästan. Ja. Men jag tycker ändå det finns en viss logik i den här frågan.
Ja.
Men jag tycker, om vi ska återvända till det här med varför naturkatastrofer drabbar oss.
Mm.
Så kommer vi behöva ställa oss frågan om Gud orsakade det här lidandet.
Ja.
Jag tycker att vi kan tänka på vår relation till Gud som en relation mellan våra barn, föräldrar, alltså en föräldrarrelation.
Mm.
Och vissa menar att vi utsätts för de här hemska sakerna för att vi ska komma till insikter, bli klokare. Och om vårt mål på jorden är att komma i relation med Gud, så är egentligen inte döden ett dugg skrämmande.
Nej, så det måste man ju... Och så det, är det ju då.
Det är lätt att säga när man lever och ingenting tyder på att det ska ske något annat.
Nej.
Det är väldigt lätt att prata om ondskan och lidandet på det här sättet.
Ja.
Men när man verkligen utsätts för den själv, så är det en annan sak. Vi har så svårt att greppa varför Gud tillåter att saker händer. Vi tycker att hur kan han tillåta det här?
Mm.
Och jag tänker, om vi tar det här barnperspektivet och vrider ett varv till.
Ja.
Varför går man... En förälder skulle kunna fråga, varför tog du mig till tandläkaren?
Ja.
Jag har varit hos tandläkaren med min dotter.
Mm.
Hon har ett lite specialtillstånd som gör att hon har lite fler tänder.
Jaha.
Så de måste ta bort, annars kommer det bli för trångt. Så okay. de fick dra ut 2 tänder på henne då.
Ja.
Så hon hade några extra. Bara tänder, inga extra händer eller sådär. Utan, nej.
Nej, vad skönt. Ja. Ja, men jag har ju sett dina barn.
Ja, de är helt normala.
Ja. Jag har inte sett något konstigt.
Det som man tänker på, att jag tog med en dit.
Mm.
Jag såg tandläkaren med ganska stor ansträngning dra ut de här tänderna. Jag hörde det knaka i min dotters huvud.
Mm.
Och jag förstår ju att det där var inget mysigt alls för henne.
Nej, fattar ju alla.
Men jag förstod ju att det här var ju någonting bra för henne.
Ja.
Det skulle bli bättre för henne att göra det här än att inte göra det.
Ja, precis.
Och nu förstod ju hon det också.
Ja.
Så hon har ju inte anklagat mig på något sätt.
Nej,
men jag tänker att om man kopplar det till saker som händer i ens liv, så kan det ju vara så att om vi tror på en Gud som vi anser vara fullständig, han vet allt, han ser allt, han kan allt, då är det ganska arrogant av oss att vara ett skriket litet barn i tandläkarstolen som skriker, varför gör du så här?
Mm. Varför skulle vi och vem liksom, om jag tänker gång på gång så här, om vi skulle förstå allt av Gud, då skulle vi vara på samma nivå som Gud.
Mm.
Då blir vi inte skapelser, utan då blir vi liksom Gud också.
Mm. Mm.
Det går inte ihop sig.
Nej.
Det bara är så. Tyvärr, även om jag vill ju också veta, va? Men...
Mm. Det finns en film som jag tänkte referera till. Jag tänkte också att vi ska lyssna på ett kort klipp i den filmen.
Okay. Mm.
Du har sett den, det var faktiskt du som tipsade mig om den.
Ja.
The Shack heter den.
Ödehuset på svenska.
Ja. Finns på Netflix för den som har det. Det handlar om en man som förlorar sin dotter.
Mm.
Och han får ett brev, han blir kallad till ett ställe. Och där får han möta Gud.
Mm.
Och vi kan lyssna lite hur det låter när Gud i det här formen här är hon då en svart kvinna.
Mm.
Det tycker jag var fantastiskt.
Filmen är sevärd, helt klart.
Helt klart sevärd. Där Gud helt enkelt pratar med honom om hur han ser på det, sin omvärld helt enkelt.
As difficult as it is for you to accept, I'm in the middle of everything you perceive to be a mess. Working for your good. That's what I do.
How can you say that? Of all the pain and suffering in the world, what possible good comes from a little girl being murdered by a sick monster? See, you may not cause those things, but you certainly don't stop them.
Mackenzie, you're trying to make sense of your world based on a very incomplete picture. It's like looking through the knothole of your pain. The real underlying flaw in your life is that you don't think that I'm good. I am.
I den här filmen, jag tycker det är så fantastiskt det här med att vi ser det vi förutsätter att Gud vet och ser. Det ser vi som genom ett litet nyckelhål eller ett litet hål,
precis,
i träd. Liksom, Christo, ja. Och ändå så har vi så starka åsikter.
Ja.
Och vi har varit inne på det innan här, att vad är det för Gud vi ska tro på om vi är intellektuellt, om vi har förmåga att förstå det han gör.
Mm.
Så vi har varit inne på det innan.
Mm.
Men jag tycker att man måste ha en lite bredare bild på det här med lidande.
Absolut.
Att försöka förstå att allting går inte att förstå.
Nej.
Men du, jag tänker på, i Bibeln finns det ett ganska spännande exempel på det här.
Mm.
I Jobs bok,
mm.
eller Jobs bok om man säger så.
Ja.
där han konfronterar Gud också.
Ja, absolut. Jag måste säga bara snabbt att jag är väldigt glad att Jobs bok finns i Bibeln. För den har liksom förtydligat så mycket för mig.
Ja.
För man ser i prologen där, i Jobs bok, att det är inte Gud som initierar ondskan, utan det är djävulen som vill pröva Jobb. Så för mig har den liksom ramat in hela Bibelns syn på något sätt. Att
det är lite det vi var inne på förut, att det finns runt omkring oss, men att vi måste hålla emot.
Ja, precis. Ja. Men du har helt rätt. Jobb, jag tycker att den kan kopplas väldigt väl till det vi sa precis med The Shack. Och att vi har väldigt små perspektiv. Alltså Jobb, han lever med perspektivet av att alla som är rättfärdiga, alltså alla som gör gott inför Gud, de belönas alltid. Och så har ju inte han fått ta del av den här prologen som läsarna av Jobs bok får se. Så de vet inte att Gud och djävulen faktiskt har fört ett samtal och att Gud har tillåtit djävulen att göra det här. Utan han bara då börjar lida drastiskt, och det går så långt att hans fru bara, men förbanna Gud, avsäg dig Gud, och han bara, nej det kan jag inte göra. Men han frågar i alla fall ständigt, gång på gång, och han för samtal med sina vänner. De säger till honom så här, du måste ha gjort något fel eftersom du lider. För de har samma teologi som Jobb. Och Jobb menar, jag lider utan att ha gjort något fel. Han ifrågasätter Gud. Och han ifrågasätter varför han får lida när han är rättfärdig. Men till slut så talar Gud till Jobb. Och det är det som är intressant. Svaret från Gud handlar om hur Gud har skapat hela jorden. Han börjar dra liksom liknelser om, vart fanns du när jag gjorde det här? Vart fanns du när jag liksom födde de här djuren? Eller så vidare, va? Och det Jobb får se, det är ju hans litenhet i förhållande till vem Gud är. Så det, han får inte svar på frågan om varför han får lida. Det är det som jag älskar också. Den här, som jag sa, den här berör det här ämnet klockrent. Han ifrågasätter Gud. Gud ger ett svar, men han får inte svar på sin fråga. Men han blir helt nöjd. Han på något sätt inser att han säger så här, vem är jag att ifrågasätta Gud? Men det som han också verkar tillfredsställa honom ännu mer, det är att han faktiskt har fått mött Gud. Det räcker för honom att få se Gud. Då blir han liksom tillfredsställd i allt det här. Det står till och med så här, alldeles i slutet på Jobs bok. Då säger Jobb själv, förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Och så är han nöjd. Sen är det ju också så att Gud upprättar honom, så han får liksom tillbaka mycket av det han har förlorat tidigare. Men det är inte liksom det som är det viktiga, utan det är ändå hans möte med Gud som gör honom tillfredsställd.
Avslutningsvis kring det här så känner jag att jag skulle vilja ta upp en grej som jag tycker är lite märklig. Det är det att var växer kyrkan som snabbast i världen? Det är ju i de delar av världen där folk har det väldigt svårt. Minskar antalet kristna mest i världen? Det här vet jag att du har varit inne i dina predikningar på förut. Det är ju där vi har det som bäst. Det är ju väldigt ironiskt att vi som har det så bra sitter och pratar om lidande.
Ja, visst.
Och sen är det då de människorna som faktiskt är i en situation där de lider som möter Gud.
Ja.
Frågan är så här, har Gud skapat djävulen och således ondskan?
Yes.
Och jag tänker att innan vi svarar på det där så måste vi ställa oss lite frågan vem djävulen är.
Ja, okay.
För det pratas ju fruktansvärt mycket om djävulen.
Apropå hur man ser på det.
Historiskt har det gjort det.
Folk svär hela tiden.
Ja, det är många som ropar på honom med tanke på hur sällan han faktiskt omnämns i våran bibel. Han omnämns ett par gånger, men kanske inte så mycket som man
mer än ett par gånger måste man nog säga. Ja. Men det är i alla fall inte så att det får stor uppmärksamhet eller mycket. Nej. Vikt.
Hur är din tolkning av hur han beskrivs i Bibeln?
Alltså, det här med fallen ängel, jag tycker inte det är så jättetydligt.
Nej.
Men det är ju det man har sagt då. Traditionen menar ju att djävulen var en ängel. Och att han, precis som vi människor, skapades då med fri vilja.
Mm.
Vi kommer att återkomma till fri vilja i nästa avsnitt. Mm. Men vi bara nämner det nu då. Alltså fri vilja innebär ju att man kan göra revolt. Så han var skapad för någonting gott.
Mm.
Men att han istället gjorde revolt mot Gud. Och det här kopplar man ofta till Jesaja, en bok i Gamla testamentet, Jesaja kapitel 14.
Mm.
Och Hesekiel i Gamla testamentet kapitel 28.
Mm.
Där finns det texter som uppenbarligen talar om högt uppsatta personers fall.
Mm.
Och läser man de här texterna i sitt sammanhang så kan man se det tydligt att det talar om mänskliga kungar. Jag minns rätt nu så är Jesaja handlar om en babylonisk kung och Hesekiel en kung från Tyros. Men det spelar inte så stor roll. Men det är uppenbart att det handlar om människor. Men traditionen lär ju ändå det här då och tänker att djävulen är en fallen ängel. Och det är klart att Jesus säger om djävulen att han har sett djävulen falla som en blixt från himlen.
Mm.
Och det är klart att de orden, de skulle ju kunna styrka det här.
Mm.
Att djävulen faktiskt var en varelse som föll.
Mm.
Men så ursprunget av djävulen, det är ju inte helt tydligt då liksom.
Nej.
Men djävulen omnämns som sagt på några ställen i Bibeln. Mm. Och det är ju han som jag nämnde tidigare är orsaken till Jobs redan omnämnda lidande.
Mm.
Djävulen verkar också vara den som frestar Eva i början då i skapelseberättelsen att vara olydig mot Gud. Jesus talar om djävulen som lögnens fader.
Mm.
Han talar också om en motsats till sig själv. Det står inte att det är djävulen han talar om.
Mm.
Men det har folk tolkat som det. En tjuv som kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag tror i en gammal bibelöversättning att det stod förgöra.
Mm.
Det här är Johannes evangeliet.
Mm.
Och det här har man ju tolkat då som beskrivningar på djävulen. Alltså det är inte, finns inte så jättemycket då. Och lite mer vagt i Gamla testamentet. Men det är tydligt att det är en mycket ond varelse.
Någonting man möter här. Ja,
precis. Mm. Och aposteln Paulus talar om det onda också som härskare och andemakter i himlavälderna. Men det handlar alltså om någonting som försöker göra allt för att förstöra för människan. Någonting som står i motsats till Gud och vill förhindra människor till relation med Gud.
Mm.
Och djävulen på grekiska, Nya testamentet är ju skrivet på grekiska.
Mm.
Då står det diabolos, vilket ju betyder den som sliter isär och splittrar. Så det är ju intressant hur hans namn liksom är signifikativt för den han är. Jag tänker att det är det han vill slita sönder människan och framförallt hennes relation till Gud och till varandra. Han är den som splittrar.
Mm. Så man kan säga då att på frågan skapade Gud djävulen så blir ju svaret ja.
Ja, om djävulen är en fallen ängel, då tror vi det absolut att det var så. Mm.
Och,
men en skapad varelse av Gud med fri vilja som valde något annat.
Ja. Jag tänker på samma sätt då som han har skapat Hitler, som han har skapat massmördaren Ted Bundy till exempel, en hemsk amerikansk mördare.
Ja, honom har jag aldrig hört talas om.
Nej, Netflix. Okay. Väldigt intressant dokumentär om, apropå ondska.
Ja.
Det kan ju låta lite konstigt om man ska likställa oss med vi människor, precis som Hitler och den här mördaren i USA var då.
Mm.
Men vi föddes faktiskt med samma gåva allihop.
Mm.
Något som Gud har gett oss, och det är ju den här fria viljan.
Ja.
Och vi kommer ju komma in djupgående på det här i nästa avsnitt.
Ja.
Men det är svårt att svara på den här frågan utan att beröra det här.
Ja, precis.
Han skapar änglar med fri vilja.
Ja.
Han skapade dig och mig med fri vilja.
Ja.
Och vi väljer ju faktiskt helt själv var vi lägger vårt hjärta.
Ja,
hur vi använder våra dagar.
Mm.
Det är väldigt lätt att skylla på omständigheter. Sen vad omständigheterna är. Mm. Det kan man ju diskutera. Vad man har utsatts för.
Mm.
Det är något jag har gjort jättemånga gånger. Men jag ser det ändå som att det är ett eget beslut man tar i hur man ska förhålla sig till det här.
Ja.
Till exempel din kollega förminskas vid fikat.
Ja, vad gör du?
Hur förhåller du dig till det?
Precis.
Hur tänker du kring invandrare?
Mm.
hur tänker du på överviktiga människor? Hur ser du på tiggare?
Ja.
Jag tänker nu en lite intressant grej som är aktuell när vi spelar in det här.
Mm. Vadå?
Det finns många ISIS-krigares fruar som sitter i Syrien och vill komma hem till sina hemländer.
Ja.
Där deras hemländer säger nej.
Ja, precis.
Det är barn inblandade i bilden som är oskyldiga.
Mm.
Hur reagerar man när man hör om det där?
Mm.
Hur tänker man då? Ja. Vad skulle Jesus ha sagt i det här?
Ja.
Kan man tänka.
Mm.
Så jag tänker lite att för den som är troende och kristen så är ju djävulen den värsta fienden.
Mm.
En fiende som försöker förstärka tron av att jag är ett offer.
Mm. Och någonting som jag tänker, om jag bara får lägga till det, är genomgående i vad jag tror är en del i djävulens strategi eller sätt att fungera. Det ser man när han då, vi vet ju inte hur det gick till, men där med Eva i början, då säger han till Eva så här, skulle Gud verkligen ha sagt? Och så handlar det om då att de inte skulle äta av det här trädet. Mm. Men jag tänker att just det där, skulle Gud verkligen ha sagt, det är, jag tänker, återkommande, att vi tvivlar på oss själva, kanske vad Gud har sagt om oss, eller vad vi tror är Guds generella vilja, hans karaktär och så vidare.
Jag tänker på en grej till om det här med om Gud har skapat djävulen, och att det skulle vara konstigt på något sätt att det skulle vara så.
Mm.
Så tänker jag på en kvinna som heter Klara.
Jaha.
Hon,
vem är det då?
Hon fick ett barn
som
hette Adolf Hitler.
Jaha, Hitler.
Och denna Klara, hon har varit gravid.
Mm.
Hon har burit det här barnet.
Mm.
Hon har haft förhoppningar för det här barnet.
Mm.
Hon har, vi vet inte exakt hur det har sett ut i hemmet där. Men vad man förstår historiskt så har hon haft en någorlunda normal uppväxt.
Mm.
Och det är ingen som, tror jag, tänker tanken att klandra henne för han gjorde.
Nej.
Han har ju haft sitt fria val.
Mm.
Hur han levde sitt liv.
Ja, precis. Alltså vi kommer, alla de här grejerna när man talar om ondska, de är besläktade med varandra. Och därför så flyter alltihop lite. Mm. Men vi har försökt att liksom ha någon slags struktur på det här samtalet. Men i nästa avsnitt så kommer vi då prata mer om till exempel teodicéproblemet, syndafallet. Och det blir kanske också någonting mer om djävulen.